Do we know why we bow? I see several of you bow, sometimes more, and sometimes not so, not all. Do you know why you bow, Ulla? You do? Elsa, do you know why you bow?
Sorry, I didn't hear.
Where were you?
I was in my body.
That is wonderful. But don't be so much that you don't hear. And cut off from your environment. I asked, why do you bow? Whether you know.
It feels good to do.
Oh. Very good. Very good answer. Ulla, what would you say?
For me, it's a thank you.
Uh-huh. See? Different feeling. Different interpretation why I bow. When I bow, I have both feelings. Of yours, I feel that, what you feel, and what you feel. Probably what the third one feels. Why do you bow? Did you think about it?
Yeah.
Yeah.
Coming awake.
Ah, you feel yourself that way. Mm-hmm. Coming awake. Wonderful. It's also true. Mm-hmm. Jacob, did you understand what we said?
Little.
Björn, tonight is your turn.
Yeah.
Translate. Well, first of all, Jacob, welcome back.
Thank you.
I'm happy that you are well again. See that I asked why everybody bows.
Du tror varför några bugade. Det var olika svar ni har. Någon menar att det var ett tack. Någon sa att det var...
Ulla said... Explain what Ulla said, what Elsa
yes.
said.
Ulla said it was a tack. Och Elsa sa att det var...
Now concentrate.
Vad sa du då?
And
Tina sa.
Christina.
Christina.
Felt good. She feels coming home to herself. Did you say that?
No.
And I said I feel all three. All three.
Jag känner alla tre dessa aspekter. Alla tre dessa.
All and more. The most basic aspect in bending down is that it is a documentation, do you know what documentation is? Representing my feeling not so important, my humbleness, and here she said gratefulness. The pride of the ego, that moment, gets curtailed.
Can I add something?
Yeah.
To me, when I bow, it means. What they do in India, they call it namaste. De kallar det namaste, and it means I bow to the inner leader, inner guidance in you. Alltså att jag bugar mig för den inre ledaren i dig.
That is the same what I said, only in more psychological terms. The ego.
Yes.
subsides and gives way to the higher aspect in yourself.
Yes, right.
See?
Och att egot bugar sig för den högre aspekten i den andra människan.
Nice to know the meaning of the things we do. Otherwise, they become mechanical.
Det är bra att veta meningen i de saker vi gör, annars blir de mekaniska.
Mm-hmm. So.
Actually, in Chinese, the Chinese word for bowing is kowtow, which means not have, not am.
Same thing, what we just said, ego. Subsides, is not existing, is actually representing the great cosmic law of anatta, not I. Session terms, the God, the Divinity, and Buddha term, Nibbana, not I, anatta. So, it looks like you all want to hear more.
Ser ut som ni alla vill höra någonting mer i kväll.
So. Then let us consider something tonight of the Dharma. Or let us first give a short consideration why we are doing what we are doing. Come here, sit silently, have a lot of trouble keeping awake and concentrating the mind. Why are we doing that? We do this, what all people did before us, and others next to us. We want to come to deeper happiness, perhaps lasting happiness. We want to come to freedom from that what disturbs us, what gives us sorrow and uncertainty, what gives us pain. And no confidence to myself.
Innan vi går in på några aspekter av vägen, Dhamma, så kan vi göra det medvetet varför gör vi det här, varför sitter vi här?
Maybe you come here that everybody sees you. Closer, behind the flower. Here. Look to them. You look to him.
Varför sitter vi då här och övar det här? Jo, det är för att vi vill nå djupare lycka då. Och genom en frihet från det som är lidande och smärta och tvivel och frihet från vår egen osäkerhet som finns i oss.
This way to happiness is described like this. Good. This way to happiness is described by various humanistic systems, by various religions, in different ways. We have stepped upon the path of the Buddha, and therefore become acquainted with the guide and the pathway he gives us toward happiness. And it is the most direct and the most simple description and guide way toward happiness.
Den här vägen till frihet har beskrivits i många religioner, men den som vi har börjat på är den som har beskrivits av Buddha, och det är den mest direkta och enkla och okonstlade vägen till att nå lycka.
It is direct because it is based upon experience and not upon any kind of belief or imagination.
Den är direkt därför att den baserar sig på upplevelsen snarare än tro och dogmer.
It comes as a description from Buddha's experience.
Den kommer som en beskrivning på från Buddhas upplevelse.
And an invitation for us to step upon the same pathway.
Och en inbjudan till oss att gå på samma väg.
He calls it the middle path because it is a pursuit of happiness between the extremes. It is not a discipline of self-mortification, and it is not a pursuit for happiness only by experiencing pleasures in indulgent ways.
Den kallas för mittens väg. Den här vägen, därför att den inte närmar sig någon av de två extremerna. Extrem askes, att man avhåller sig genom disciplin från världen. Eller den andra vägen, att man, den andra extremen, att man blandar sig i det synliga så mycket som möjligt. Utan den här vägen är något i mitten där.
He describes or he divides this pathway into 8 aspects or into 8 legs and says if you follow those you are sure and certain to come to peacefulness and harmony within yourself in this life.
Den här åttafaldiga vägen som Buddha har beskrivit är som 8 eklar i ett ljud som då leder in till det centrala i Buddhas lära.
Now what are these 8 legs? The first 2 legs are also the last. So actually they appear twice. It is the link of wisdom and of right thought. In the beginning, these 2 links are not quite developed, they are just a little understood. And when we go through all the other links, we develop wisdom and we develop right thought to the summit, to its highest completion, and that is also then the enlightened mind.
De två första aspekterna av den här åttafaldiga vägen är också de två sista. Och den första är visdom, och den andra är rätt tänkande. Och när man har erövrat alla de andra, så kommer man också fram till visdom och rätt tänkande, det upplysta sinnet.
Wisdom is also can also be named as right understanding. Understanding rightly the things as they are. Like the second link is right thought. Now what is right understanding? Right understanding involves a few things. First, it is related to all our actions, to the law of karma. To understand that my action has a certain result and an effect, and that I should be aware of the connectedness. When an action is done with a loving motive, with a compassionate motive, with a generous motive, the effect will be that it has good actions following, good results, creates good relationship, creates harmony. If my actions are motivated by greed, by hatred, by envy, by misery, those effects will be actions which are creating disharmony, which will create pain and suffering. We should therefore understand this law of karma: as my action is now, so will be the effect and the result later.
Den här första vägen, visdom, kan också sägas vara rätt förståelse. Man förstår hur saker och ting hänger samman. Och då finns det karmalagen, alltså lagen om orsak och verkan. Och att vi förstår då att handlingar som är orsak i en handling ger också en viss verkan. Så att om en handling är utförd med motivet att den uppstår ur kärlek och generositet, då uppstår ur en sån handling som verkan då harmoni och frid. Men om andra aspekter som girighet, avundsjuka och habegär så där motiverar en handling, så ger den istället upphov till lidande, till ökat lidande, inte bara för en själv utan också för andra.
This can have different dimensions. In the beginning, I just watch my action, that it is good, and that I know it will have a good result. But then it can become even finer. For example, I walk on the street. I see a piece of paper there. I pick it up because my mind knows when I remove that piece of paper that will somebody else who will pass by and would see that paper there, he would react perhaps in a angry way, not liking the paper on the grass. So I take responsibility for my action to please and to be provide through my action a pleasingness for another consciousness. That's a very fine you got it?
Enklast är ju att man ser att en god motiverad handling då ger ett gott resultat. Men det kan också vara så att man inte behöver se det. Att man kan ta exempel här, man ser ligger ett papper på gatan och man plockar upp det, och då kan det komma någon annan senare då och slippa bli irriterad över det där pappret som låg där. Och då har man alltså tagit ansvar för att någon annan får frid, utan att man kanske får vara med och se det.
Så karma, the law of karma, to know very deeply, would mean that I am taking responsibility each moment for what I am doing. And my actions are in such way conducted that they do not disturb, that they don't do harm, that they are not upsetting any other consciousness. So I take responsibility for what I am doing.
Jag kan säga att det betyder att ta ansvar för ens handlingar i varje ögonblick.
Mm-hmm.
Så att man inte skadar någon annan eller stör någon annan eller gör någon annan irriterad.
Law of karma, to understand that. Right understanding. Another form of right understanding is my particular relationship to my parents. We all want to become free psychologically from their from this relatedness. But when we become free from it, when we leave home, when we become independent, then in this space of freedom, we should understand that we shall take responsibility and connect with them again and forgive them for what they have done, we think, wrong with us. In other words, we create, despite we are independent from them, we create a flowing relationship which is for the benefit and growing of the parents.
En annan aspekt av en rätt förståelse är, och har också att göra med förhållandet till ens föräldrar. Om man tar ansvar för sitt förhållande med föräldrarna så bör man förlåta de eventuella fel som föräldrarna har gjort och skapa en god kontakt med dem. Mm-hmm.
Because we really cannot cut off our relationship to this biologically being related. Even if we try, it is there, and our responsibility and right understanding this relationship is that we are rather helping them and creating such a relatedness between them in which we do express our gratefulness and thankfulness for having had our life through them.
Vi står alla i en frigörelseprocess, men att göra sig fri från föräldrarnas, den biologiska förhållandet man har till dem, det går inte att bara klippa av, även om man skulle försöka det eller vilja det. Istället bör man upprätta en god kontakt, för det hjälper också föräldrarna, och det är ett sätt då att visa vår tacksamhet att vi har fått vårt liv genom dem.
The Buddha, it is said, said once that even if we carry our parents for the rest of our lives upon our shoulders, we would never be able to pay back what they have given once to us.
Buddha har sagt att även om vi skulle bära våra föräldrar på axlarna hela livet, så skulle vi ändå aldrig kunna betala tillbaka allt de har gjort för oss.
It shows in the direction that we cannot cut off this relationship, but that we should continue it in that being related in the space of gratefulness.
Vi kan alltså inte klippa av, utan vi skulle upprätta den här generösa tacksamheten.
Another aspect of right understanding is to understand that great cosmic law of change and impermanence. Nothing in this universe is lasting. Everything what comes into birth and existence goes out of existence, including my life. It comes and finally it is subsiding. It is going out of existence. All things have this characteristic.
En annan aspekt av rätt förståelse är att vi förstår lagen om föränderlighet, att allting alltid förändras och att det är förgängligt. Allt som har fötts kommer också att gå bort, och också mitt liv kommer en dag också gå ur tiden.
Now in the beginning this understanding is a little bit of intellectual, but the moment we step into the practice, like what we are doing now, awareness, mindfulness on breathing, we begin to get a real touch with this law of impermanence. I am breathing in. How long does it last? I have to breathe out. And how long can I stay without the breath? I have to breathe in, and I have to let it go. Impermanent, one in-breath, and so is the out-breath, and it is constantly changing. So through the experience, I come into closer understanding of the law of impermanence, so my own experience.
Att vi fäster uppmärksamheten på andningen som hela tiden förändras, så kommer vi i kontakt med den här lagen om föränderlighet och upplever att hur allting hela tiden förändras och är förgängligt.
Does that make sense? Good. On a finer level, even we can experience this law of impermanence is, for example, remember when we were moving an arm and we move it back and there is nothing but sensation, sensing, very fine feelings, fine vibrations. No arm I am feeling, but vibrations I am feeling. That is the level of microcosmic level. Little particles I am existing from. And on this level, I can experience the law of impermanence even more penetrative, more direct. You also can experience the law of impermanence in your observing your thoughts, your consciousness. How long does it last? in one and the same level. It doesn't. It changes. I am happy now, the next minute I'm depressed. I'm happy thoughts this moment, have happy thoughts this moment, the next minute I have thoughts of sorrow or feeling pain. What was pleasant now, I feel unpleasant the next moment. You come into this room, I'm feeling all right, very nice for meditation. After 10 minutes, it is going. My consciousness, my thoughts, my emotions, my feelings constantly change. Come into existence and go out of existence. Come into new existence and go out into a new go out of existence. Law of impermanence in my mental world, in my physical world. And as the practice goes on, I experience it deeper, more clearer, and at the end I even cannot find what I call I. Then I experience and begin to really understand the things as they are. And then I come into more completion of right understanding. That what I call me, is really not existing. We go into that a little more tomorrow.
Vi kan uppleva den här förgängligheten då vi till exempel rör en arm och har sinnesupplevelser i armen, kanske vibrationer, och om vi skärper uppmärksamheten väldigt genomträngande så kan vi uppleva att det är bara små partiklar som man består av. Och vi kan också observera det här förgängliga i tankarna, i medvetandet. Hur allting hela tiden ändrar sig. Att man kanske är lycklig nu och sen är man sorgsen senare, deprimerad, och sen kanske man är glad ett ögonblick och sen så blir man ledsen. Och man känner välbehag, 10 minuter senare så känner man olust. Och hela tiden så skapas de här känslorna eller tankarna, och de förgås hela tiden, både i den mentala världen och i den fysiska världen. Och när vi skärper vårt iakttagande kommer vi att märka också att det som vi tror vara oss själva också kommer att förändras.
Understanding the law of impermanence very deeply does make an ending in myself of clinging, of grasping, of holding on, of not letting go. Makes me freer.
När vi lär oss den här lagen om hur allting förändras, så lär vi oss också att inte krampaktigt hålla kvar, utan också kunna släppa.
I let go. I am freer. I'm not holding and insisting and compulsively holding on to something. So the next three aspects, number 3, number 4, and number 5 of the 8 links, is dealing with my relatedness to myself, how I conduct my life, and how I relate in this conduct to my environment and to other people. All three together are therefore called the category of ethical conduct.
Nästa tre aspekter av den åttafaldiga vägen, nummer 3, 4 och 5 då, handlar om hur jag förhåller mig till andra människor. Och kallas därför sorts etisk conduct.
Behavior.
Ja, beteende.
Vägledning.
Vägledning, ja, etisk vägledning.
Did you say everything?
Yes.
Mm-hmm. The first one is of this category, ethical conduct. Or the third link is right action. The fourth, right speech. The fifth, right livelihood. Now, right action is not so much in contrast to wrong, but right is to be understood that what does not create harm, violence, pain, sorrow. What is not disturbing for my practice toward understanding myself. What is not disturbing others in their practice and in their life unfolding toward understanding themselves. Mm? Explain right.
Den tredje heter då right action, rätt handling. Fjärde heter rätt tal. Och den femte heter rätt levebröd. Levene. Ja,
earning money.
Ja, levebröd, ja.
Mm-hmm.
Rätt, det är väl bra. Rätt, hur man förtjänar sitt uppehälle, alltså. På det riktigt sätt. Ja.
Okay.
Den här rätt handlande står inte så mycket i motsats till fel handlande, utan det handlar här om att, att det här handlar att inte ska skada eller vara våldsamt eller skapa lidande eller sorg för andra. Och att det här rätta handlandet icke stör mitt eget övande att förstå, att lära känna mig själv, min egen sanna natur. Och att det då inte heller stör andra i deras övande att komma fram och lära känna sin egen sanna natur.
So right action refrains from violent actions, from killing and taking life, from not taking things which are not given to me, refrains from stealing, respects property of other people and my own. Right action also concerns my conduct within my intimate life, sexual life. All those actions within this intimate domain of human relationships which don't create pain or suffering or insight or harm, sorrow. We should conduct ourselves in this intimate life in such a way that it is not disturbing my mind and others. The three first. Right action, refrain from violent and killing.
Ja, just det.
Taking life.
Det blir då i rätt handlande kan man inte ha våld eller dödande, att man dödar, eller inte heller att man stjäl, utan att man också respekterar ägandet, andra människors ägande och ens eget är också ens egna saker, så att man inte tar det som inte är givet än. Och I det handlande innefattas också ens intimare liv som kan ha att göra med ens sexualliv, som bör vara så att man inte skapar lidande för därigenom, eller att man skapar, att man förelämpar eller skadar eller skapar ett obalanserat sinnelag för sig själv och andra genom att strula till det.
Right action also refers to a conduct of my life which does not involve in taking intoxicants or drugs or that what clouds the mind, what deteriorates my sense of decision, my sense of clarity. So not taking drugs.
Ja, det rätt handlande innebär också att man inte tar droger som fördunklar ens urskiljningsförmåga och som skapar oskärpa i sinnet.
All these actions was not really rightly observed in the intimate life, in the domain of taking drugs or alcohol, create a tremendous amount of suffering. Can you imagine our lives in communities or in wider communities, in the society, if we could behave in these domains rightly, where we don't create any suffering and any sorrow through our actions, much more peace would be.
Det är en otrolig mängd lidande som skapas just i den här intima levandet hos oss. Och just i kollektiv, olika former av gemenskaper och också i samhället, så skulle mycket lidande kunna undvikas om vi respekterade de här föreskrifterna.
Then the fourth link is that of right speech. Now, we don't need to talk much about that. Speech can be very powerful in creating harm, in creating sorrow, creating insult, and to disturb the mind, to make upsetness and bad feelings through wrong speech, through lying, through speaking the untruth, through slandering, through gossip, through speaking violent words. So if we can come to more understanding in this realm, we will be more careful with our speech, with our words. We may take responsibility in the words we speak in such a way that they are perhaps used more for creating harmony and loving relationship rather than creating harmful and sorrowful relationship.
Nästa aspekt är rätt tal, och det kan inte nog understrykas hur kraftfullt ett förlupna ord kan vara att förelämpa och att skada och skapa dåliga känslor i vår omgivning. Till exempel genom att man ljuger, man förelämpar, man skvallrar eller man talar våldsamt eller svär, använder talet fel alltså på detta sätt.
Mm-hmm.
Istället så kunde om vi övar mer förståelse så kunde vi ge akt på våra ord så att våra ord kunde skapa mer harmoni och mer kärlek mellan människor istället.
Right speech, remember. Right action, right speech. The last one of these three is right livelihood. Engage in such a way for your earning your living, which is not creating harm, not creating pain, which does not create corruption, lying, actions which are not open. The profession of a hunter, the profession of a fisherman, the profession of a butcher have to do with taking life, and it is in Buddhist term not considered.
Rätt levebröd handlar om att förtjäna sitt uppehälle så att det inte skapar lidande eller sorgsamheter, att det inte är byggt på förljugenhet eller korruption eller något som inte som är dolt. Därför kan yrken som jägare, fiskare och slaktare ur buddhistisk tradition då inte rätt levebröd, eftersom de innefattar då att man måste döda, ta liv och använda våld.
Right livelihood also asks for refraining and engaging your making a living in such things like creating arms, manufacturing arms. Lethal act, weapons, or where you are deceiving, not honest, dishonesty, cheating, trading of drugs and alcohol, trading in it, manufacturing it, corruption, dishonesty. So you see, it is a calling to action in us, where we are participating in a very harmonious way with life. Not cheating, not dishonesty, not corruption, not taking life, not being violent. Isn't that a wonderful open way of living? Within the domain of my making my living, the same in the others. No.
Rätt levebröd utifrån det här sättet att se gör det omöjligt att till exempel arbeta med att tillverka vapen som kommer att användas för att döda, eller att arbeta med någonting som är ohederligt, eller att arbeta med till exempel handel eller tillverkning av droger som kan då skada andras rätt förståelse. Utan istället bör vi deltaga på ett harmoniskt sätt i livet som inte ökar våld.
So the fourth, no, the third, the fourth and the fifth link, right action, right speech and right livelihood, are not so be understood as commandments to you, like imposition to us, we should do it. No. If you don't want to live in this sensitive way, in such a way which is creating harmony rather than disharmony, which is creating and bringing about honesty rather than dishonesty, which is bringing about your sensitive and careful way to your environment rather than your violent ways, you don't need to live like that. It's not a commandment. It's not an absolute rule and request. But you are invited, and you can take this upon yourself as your self-assumed discipline for the purpose of living a right life which protects your life and forms a basis and a very great and protected and safe condition for a quietness in the mind, for a equanimity. Because when I conduct my life which creates harmony, then I am in harmony with my mind and the body too.
Det här får inte ses som morallagar som läggs på oss, utan snarare som råd som vi kan följa om vi tar på oss det här att leva ett känsligt liv. Och vi blir alltså inbjudna av Buddha att delta i det här för att skydda vårt eget liv och för att göra det möjligt att skapa i oss själva ett stilla och ett fridfullt sinnelag, och också att i andra skapa ett stilla och ett fridfullt sinnelag, så att rätt förståelse kan uppstå där.
Does it make sense? We would have a very different world than we have now, see? And it is not for the purpose of morality that we should live that way, but it is for the purpose of having a quiet mind and equanimity in our mind.
Det är inte syftet att vi ska vara moraliskt duktiga som vi gör det här, utan snarare för att åstadkomma att vi själva att vi blir harmoniska och fridfulla, förnöjsamma.
For the purpose of a good relatedness to myself and to the world and environment.
För att skapa en god relation mellan mig själv och de som jag umgås med och hela omvärlden.
It's very beautiful to know it that way. You don't need to be in battle and in combat with morality. Bad word nowadays. But there's something very beautiful when you understand it deeply, why we should live a moral, harmonious life.
Man ska inte försöka vara i strid med de här morallagarna, men kan istället se dem som hjälp att kunna leva ett riktigt liv.
Now, the sixth, the seventh and the eighth link are as a group called mental discipline.
I den åtta fallna vägen är då de tre som återstår, nummer 6, 7 och 8, de kallas för mentala discipliner.
And that is the realm actually of meditation.
Och de tillhör meditationens område.
Mental discipline, and that is the realm in which we are practicing now ourselves. For which purpose this retreat has taken place.
Mm, och det är detta som vi övar här i vårt meditationsövande. Och det är för dessa tre som den här meditationskursen är anordnad.
You see, many other religions also have the other category of moral conduct very very similar to the one what we just discussed. But this group of mental discipline is not so clear in many other religions. Don't need to translate. So let us see the three links of this category, mental discipline. Number one is right effort. Now what is right effort? Right effort is, or effort is that energy in me which makes me start, which makes me go into action. It is that will within me which makes me move toward the direction I have chosen. Now there are two different kinds of effort, right effort and wrong effort. Too much effort or too little effort. Right effort is when you think of a violin and you are tightening one string. If you tighten it too much, it doesn't give the right tone. If you leave it too loose, it doesn't render the right tone. It has to be in balance, just right. Right effort. Too much effort. I get tensed. I do too much. Too little effort. I never get on my feet. In balance. According to your capacity, according to your condition, sensitive to your inner ability, right effort, in balance.
Rätt ansträngning kan, rätt viljeimpuls kan man kanske kalla nummer sex. Det är det som får en att starta, att vilja någonting och att sätta igång emot ett mål med någonting. Och då kan man naturligtvis ha rätt ansträngning och fel ansträngning. Man kan vilja någonting riktigt och någonting fel. Och man kan också vilja för mycket och för lite. Det kan vara ungefär som man försöker stämma en sträng på ett instrument. Då kan man spänna den för hårt och då låter det inte bra, och man kan spänna den för lite och då låter det inte heller bra, utan det gäller att söka ett mellanläge, söka den rätta tonen, söka med sin ansträngning. Och det är ju beroende på vars och ens kunnande, förhållande och kapacitet och så.
You see, right effort we are practicing already. When you sit or when you stand up, I say, be in balance. Make the right effort to be awake, to stay in the right effort so that it does not tire you. That you are awake to your own standing. Right effort. If I do too much, I stand like this. If I do too little, I just sway around. Right effort means right relatedness. Being right there, right on. Being always the right response to situations.
Rätt ansträngning kan är som att stå och hitta balansen. Man kan anstränga sig för mycket och då blir man spänd. Och man kan anstränga sig för lite och då hittar man heller inte någon riktig balans.
Yeah. You see, the right effort holds us in good balance between laziness, between restlessness, between doubt, between too much desire. Right effort, you begin to understand what balance means. Middle path is right effort.
Rätt ansträngning ligger här i mittens väg, alltså det kan mitt emellan för mycket lättja och för mycket rastlöshet till exempel.
Yeah, and we learn it here within our meditation on a very, very root level in standing and relating rightly to your body. When you know what it means, right balance. Remember today, this afternoon, we were practicing with our shoulders. Remember? And after a while of practicing, we found out what is the right effort to hold the shoulders, to relate to the shoulders. Right effort we made to come to a relaxedness and at the same time to a balanced way and light way. Not too heavy, not too light. It was in balance. We made right effort to come to a good balance. See? If we would have just jumped and just laughed about it and jumped and just in other ways than we did, we would have not come and made the right effort to come to a balance for our shoulders. See? Right effort. Little bit here, little bit there.
Vi övar här på en väldigt tydlig nivå, en sorts basnivå, hur man hittar den här harmoniska balansen. Och rätt ansträngning kunde vi uppleva när vi arbetade med rörelserna, med axlarna och kroppen tidigare på dagen. Och att man här kan hitta en sorts vaken avslappning här. Inte för tung och inte för lätt. Och att det var det vi sökte oss fram till. Och hade vi bara skuttat omkring så hade det inte nått fram till det rätta förhållandet. Och inte blivit rätt ansträngning.
So remember, right effort. The next, the seventh sling, or the second one of that group mental discipline, is right concentration. We can also go wrong in concentration. Too hard, too much concentration creates tension. Right concentration. Bringing the mind to one point, making it quiet toward one focus, is right concentration. My mind directing toward the nostrils, toward the upper lip, toward the breathing, is making the mind one focused, putting it toward one point. That is right concentration.
Den sjunde aspekten av den åttafaldiga vägen är rätt koncentration. Och för mycket koncentration, då uppstår spänning. Och för lite, då uppstår någonting annat. Lättja, kanske. Vi övar alltså sinnet i rätt koncentration att bli mot att gå till en punkt bara. Koncentrera sig på en punkt. Och i det här fallet så är det
one focus.
Känslan av luften som passerar näsborrarna och andningen som är vår koncentrationspunkt. Ja.
You see, if we don't practice right concentration, mind is tending, or its tendency is to go outside to many directions, to new objects all the time, and it disperses itself constantly, so it can never be concentrated. And a not concentrated mind is a very weak mind.
Sinnet har tendensen att expandera och om vi inte koncentrerar sinnet så är vår tankekraft väldigt svag.
A concentrated mind is also the mind which is open and can accept. It feels strong, it is concentrated. It is has learned to make itself fine, pointed. It can take noise, it can take confusion from other people. It can take chaos. It can take many conditions. It will not be upset and react. It is having a center, a concentrated mind. It overcomes a lot of unwholesome states of mind. It overcomes and the state of greed, the state of hatred, the state of doubt. It doesn't disperse itself in restlessness, in constant desires. It is a concentrated mind. It's a quiet mind. It is a strong mind. It is not moving out of its center.
Detta det koncentrerade sinnet har också den förmågan att kunna vara öppet och lyssnande, ta emot också i ett kaos som det utsätts för det, utan att nödvändigtvis reagera, utan det har ett center, ju en punkt varifrån det kan agera istället. Och ett koncentrerat sinne övervinner ohälsosamma tillstånd som de fem hindren som vi har talat om tidigare, girighet, rastlöshet, begär och hat, lathet och så vidare. Ett koncentrerat sinne är stilla och fridfullt och också öppet.
Now the last of the eight links is right mindfulness. We also are practicing this. Being mindful of our thoughts, being mindful of our hindering mental factors, being mindful of my walking, of my expression of body and mind. Being with the mind in accordance to that what I am doing is right mindfulness. Is also a mind which has concentration and quiet. Is also the mind which has right effort involved. The three go together. You cannot have right mindfulness here, and you cannot practice right effort alone here. Right effort is directed toward right mindfulness. Right mindfulness is supported by right concentration, by one focusness of mind. So all three, right effort, right concentration, right mindfulness, are in interaction and cooperation for mental discipline. For mental training.
Den åttonde punkten är då right mindfulness, som kanske kan översättas med
attention, you may say.
Rätt iakttagande eller rätt närvaro, att vara med i sinnet i det man har för händer och det man gör. Detta kan man inte göra om man inte samtidigt har de andra två mentala disciplinerna, rätt ansträngning och rätt koncentration. Dessa ger då tillsammans rätt närvaro. De där tre är grunden då för en mental träning.
So these are the eight links. When we have completed ourselves in right conduct, ethical conduct, and in mental discipline, and with the beginning of the understanding, then we come to a deeper form of wisdom. We come to understand the mental and the physical process of our being, and wisdom matures and comes to its summit or comes to its maturity, and the mind awakens and is enlightened. That is then the stage of perfect wisdom. That is then the guarantee for being real happy, real, real peaceful, real awakened, real understanding yourself and the world around you, real safe.
De här tre tillsammans då, rätt
Where did you lose it?
Det fanns, ja,
difficult. What
just
you very difficult.
The name of number 6.
It's very good.
Let's just say,
see, when we have completed.
Ja, just det. När vi har erövrat de här tre uppförande etiska reglerna i den åttafaldiga vägen och de här tre mentala träningsaspekterna, då kommer vi fram till rätt förståelse och som i sin högsta form blir vishet, och då kan vi förstå eller känna till både vår mentala och vår fysiska existens i dess sanna mening i vårt vara. Och när vi når detta, då blir sinnet upplyst och vi når verklig frid och sann lycka. Ungefär så.
Yeah. So I wish you all now the right effort, the right mental discipline, the right courage, and a lot of love to yourself to come to your own understanding and to your own awakening.
Jag önskar er nu lycka till med alla de här åtta aspekterna av den åttafaldiga vägen, och jag önskar er mod att till att komma fram till förståelse och ett sant uppvaknande.
May all beings come to understand themselves, so right conduct, so right discipline, so ripening of right wisdom. So I can imagine you have lots of questions, or maybe not, but if you have, I would like to give time for that. Maybe after, maybe not anymore today, maybe tomorrow morning, we have some half hour for some questions for discerning regarding what we spoke today. If you have, if you haven't, then there is nothing left to be done except walk this way. Right speech, right action, right discipline in mental, the domain of mental, mentality or mind. And it's very, it's something what we got here, which is not outside of the domain of my life. Everything we spoke about is my life. It's no fantasy. It's no belief. It's no magic. It is just real life. That's why it is called this particular middle path is called the fourth noble truth. Noble because it deals with my real life. Noble, that means noble. Real life. No fantasy, no doo-doo, no cuckoo. Real life as your next step, as you're getting up, it's real. So, let us all walk out and have a short walk outside and come back for a short sitting. Please, walk out. Mindfulness on breathing. First you start with being mindful to your sitting posture. Be open in your skin so the temperature change, it's warmer in here. Note your quiet now of the body. How it is held upright by the spine. Note where your head is. Too much forward, not too much backward. Right balance, right effort. And see whether you are a living organism or a dead one. A living one can feel and breathe. And that is what you observe.